Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare? Ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till Allt du vill veta. Idag handlar det om renässansen, som de flesta av er kanske har ett hum om vad det är. Men idag kommer vi att borra oss ner i den här brytningstiden i europeisk historia. Vi kommer att kika på hur konsten och samhället utvecklas. Så häng med och lär dig mer om centralperspektiv, Medici-familjen och om de största namnen inom renässanskonsten. Jag heter som vanligt Fritte Fritzson och det här är Allt du vill veta.
Renässansen är en epok i den västerländska historien, men också en stil inom konst och litteratur. Renässans betyder på nytt födelse, och under 1400-talet förnyas konsten på den italienska halvön med antiken som förebild. Michelangelo och Leonardo da Vinci är kanske de två största namnen bland renässanskonstnärerna. Den som ska berätta för oss om renässansen är Sabrina Norlander Eliasson. Hon är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och är specialist på tidig modernt måleri och konstens socioekonomiska historia. Just nu leder hon ett stort forskningsprojekt om internationella konstnärliga influenser under den svenska frihetstiden. Varsågoda, allt du vill veta om renässansen med Sabrina Norlander Eliasson.
Hej Sabrina, välkommen till Allt du vill veta.
Tack så mycket.
Vi ska ju prata om renässansen idag, men jag är lite nyfiken på hur kommer det sig att det blev konstvetenskap för dig egentligen?
Ja, det är nog en kombination av många olika saker. Egentligen så var jag mer intresserad av litteratur. Men eftersom min stora dröm när jag var i 20-årsåldern var att få jobba på museum, så tänkte jag att konstvetenskap är ett sånt här museiämne, så det måste jag läsa. Och det har jag aldrig ångrat faktiskt, det blev helt rätt.
Mm. Renässansen då, som ju många har kanske något slags hum om. Vad är det egentligen?
Renässansen är ju ett stort och komplext historiskt fenomen som man kan förstå på många olika sätt. Och det inbegriper också många olika typer av kunskapsfält, såklart. Delvis kan man säga att det är en historisk period som omfattar hela 1400- och 1500-talen. med olika typer då utav kulturella, politiska, ekonomiska faktorer som kännetecknar det här fenomenet. Man kan också säga att renässansen i mångt och mycket skulle kunna definieras som en estetisk kategori eller en intellektuell kategori för att förstå olika typer utav sätt att se på kultur och sätt att se på mänskligt agerande. Mm. Som är lite historiskt också egentligen, skulle man kunna säga. Det är en attityd, kan man säga, till kultur och samhälle.
Just det. Så vi har en historisk epok, vi har en, liksom en stilmässig kategori, och samtidigt så ordet renässans betyder ju då på nytt födelse. Mm. Och det är de gamla antika idealen som föds på nytt. Och då tänker man att det är liksom nästan ett stilbrott. Mm. Att det är något, någonting som sker momentant. Men riktigt så är det kanske inte.
Det är inte riktigt så. Samtidigt så är det väldigt frestande, och det har varit frestande för historiker i många tider att se det som att se det tidiga 1400-talet som ett radikalt brott från den långa medeltiden. I modern historiografi så är vi mindre benägna att se det här som ett radikalt brott, utan mer som en lång kontinuitet där flera av de här faktorerna som du ju lite grann anspelade på här, nämligen relationen till den klassiska antika kulturen, är fundamentala även under medeltiden. Och den antika kulturen bevaras i hög grad också i det medeltida samhället via till exempel klosterkultur, när man har de olika antika texterna bevarade. Så att det är inte, egentligen är de här brotten inte så radikala, men självklart sker det väldigt många stora förändringar i början på 1400-talet.
Ja. De här människorna och konstnärerna och tänkarna som levde då, förstod de att de levde i renässansen?
Det tror jag inte riktigt att de kanske gjorde. Renässansen som begrepp, och det kommer vi säkert att komma närmare in på så småningom också, är lite grann en senare konstruktion. Men de var definitivt medvetna om att de levde i en tid som öppnade upp väldigt många nya möjligheter. Och möjligheter som berör intellektets förmåga och att arbeta, och också en samhällelig bas som tillåter den här typen av förändring och innovation och ny typ av kunskap. Så att det är en kombination av samhällsformen som de här personerna lever i, och naturligtvis också deras egna möjligheter att expandera. Mm. Intellektuellt och konstnärligt.
Florens brukar nämnas som en sån här renässansstad. Om vi ska försöka måla upp miljön där, alltså varför var Florens en så bra grogrund för konstutövande?
Det är många faktorer som spelar roll, och det är väldigt intressant det här att se hur en plats som vi idag då associerar till en stad, men som i själva verket var en huvudstad i en viktig region vid den här tiden, hur den kan ha blivit så att säga platsen för födelse av det här fenomenet. Men det är faktiskt så i hög grad. Och dels handlar det om samhällsskiktet i Florens, att man har ett styre som i mångt och mycket skiljer sig från den klassiska nationalstaten med successionsmonarki till exempel, utan man har en bredare, jag skulle vilja säga protodemokratisk bas, och man har inte heller någon traditionell bördsadel, utan man har en klass bestående av näringsidkare som blir väldigt, väldigt förmögna. Och kombinationen också naturligtvis med en lång fredsperiod. Florens hade ju legat i krig tidigare under 1300-talet till exempel, under lång tid. Och sedan hade staden drabbats väldigt, väldigt hårt av digerdöden, den stora pestepidemin som i princip hade halverat den florentinska befolkningen. Så att återuppbyggnaden utav staden och självförtroendet och självkänslan tog väl ungefär ett halvt sekel. Så att i början på 1400-talet då har vi den här en blomstrande ekonomi. Vi har en tillåtande, kan man säga, politisk struktur och en vilja till konsumtion. Kultur.
Just, en konsumtionskultur, och där har vi den här berömda Medici-familjen då, till exempel, som ju är någon slags mecenatfamilj för mycket av den här konsten.
Ja, de blir ju väldigt namnkunniga både i sin samtid och har ju också fått ett starkt genomslag i populärkultur på senare tid. Och de tillhör ju ursprungligen så att säga det här skiktet utav välbärgade näringsidkare, och då ska man ju komma ihåg också att Florens är ju vagga för textilindustri i mångt och mycket, och vi har ju också bankväsendet som är jätteviktigt, och de florentinska bankerna lånar ut enorma summor till olika delar utav Europa vid den här tiden. Och familjen Medici blir ju också väldigt, väldigt, naturligtvis väldigt förmögen i kölvattnet utav den här typen utav aktiviteter. Men också det här kulturella intresset. Och det är viktigt också att se dem i relation till den här bredare strukturen. Att det är många familjer som idkar sig åt det här. Men att naturligtvis så intar de också en väldigt viktig position, kanske framförallt då med en av deras huvudmän under det senare 1400-talet, Lorenzo il Magnifico, som ju instiftar akademier och på olika sätt också omgärdar sig med filologer, poeter, intellektuella och framförallt också då konstnärer.
Men det var en kultur som på något sätt var intresserad av konsterna på något sätt.
Det är det verkligen, och jag tror att det där går lite grann också hand i hand med det här nya intresset för den antika kulturen som blir så starkt och som är så empiriskt inriktat. Det vill säga att man djupstuderar den typ av materiella kultur från antiken som man har tillgänglig, och det kan gälla allt ifrån till exempel antika skulpturer, antika mynt eller medaljer, men också antika texter. Som ju bidrar då till en mer vetenskaplig syn på antiken som historisk period. Men också naturligtvis som en estetisk norm att utgå ifrån. Jag tror också att det är viktigt när det gäller renässanskulturen. Det är att tänka på att det rör sig inte om en någon slags platt imitation av antiken. Utan arkitekter och konstnärer och poeter, de djupstuderar, men sen omformar dem och omskapar och går vidare i mångt och mycket med det här. Och det är en viktig aspekt utav renässanskulturen.
Mm. Men om vi börjar då på 1400-talet med det som kallas för Quattrocento. Vad är det egentligen som är nytt inom konsten? Vad är det som händer?
Det är flera saker som händer naturligtvis där. Den stora, viktiga nya kunskapen, det är ju centralperspektivet som förändrar radikalt konstnärernas förmåga och möjlighet att arbeta med illusionistiska grepp som kan närma betraktaren en slags verklighet. Här får vi också tänka oss att konstbegreppet ligger ju väldigt nära det som grekerna skulle ha kallat för mimesis, det vill säga imitation. Att spegla verkligheten, att ligga nära verkligheten och att iaktta verkligheten och försöka på olika sätt återge den konstnärligt. Och det här skiljer sig väldigt mycket från det medeltida sättet att förhålla sig till visuell kultur som var mer abstrakt och mer ikonisk på många sätt. Så att det här intresset för verkligheten, där blir ju naturligtvis djupverkan i målningen väldigt, väldigt viktig.
Men ska vi säga någonting kort om centralperspektivet, hur det fungerar då?
Ja, centralperspektivet är ju en sinnrik konstruktion som utgår ifrån att alla parallella linjer i stort sett konvergerar i en flyktpunkt. Och det innebär ju i princip också att man kan ha många olika djup i ett bildrum. Och här finns det ju exempel på enastående, inte minst muralmåleri i det tidiga 1400-talets Florens, där konstnärerna har arbetat med kanske 5-6 olika flyktpunkter igen och samma komposition för att åstadkomma då den här enorma, så att säga, bilden av djup.
Och den här berömda målningen skolan i Aten med alla de här antika filosoferna, det har ju också ett ganska tydligt centralt perspektiv i det här stora rummet också.
Absolut.
Men när det gäller måleriet då, vad händer där?
Ja, det som, om man tittar också lite mer tekniskt på saker och ting, så kan man se att det ökar ett stort intresse för muralmåleri, och det byggs kyrkor med enskilda kapell, så kallade patronatskapell, där olika familjer går in och köper in sig, så att säga, i kyrkorummet och beställer olika typer av cykler med muralmåleri. Och den här tekniken var ju inte direkt känd från antiken. Än så länge så har konstnärerna inte tillgång till något antikt romerskt muralmåleri. Det kommer först betydligt senare, så man kan se det här. Men däremot fanns ju de antika texterna som berättar mycket om den här tekniken. och som ju är väldigt beständig och intressant på många sätt. Så att ur ett tekniskt perspektiv kan man definitivt tala om muralmåleriet, och då är det ju fresktekniken, att man målar på våt puts med krossade pigment som sen binds in i själva byggnaden i arkitekturen. Och det här är en väldigt beständig teknik.
Botticelli känner de flesta till kanske. Han är väl en av de mest berömda av ugnrenässansens målare. Venus födelse, våren är ju två kända verk. Vad är det som gör honom så bra?
Jag tror att vi ser Botticelli lite grann med ett slags facit i hand. Att ofta kan det ju vara så att vi läser historien baklänges, så att man utgår inte alltid från den faktiska samtiden när vi gör våra bedömningar eller våra värderingar. Och Botticelli är en konstnär som blir oerhört uppmärksammad till exempel under 1800-talet. Och det kan vi säkert komma tillbaka till också så småningom. Men den typen av estetik som han representerar tilltalar i hög grad den moderna världen väldigt mycket. Och det har också naturligtvis bidragit till hans historiografiska succé i efterhand. Men i sin samtid så är han ju med att utarbeta ett väldigt raffinerat estetiskt ideal. Som naturligtvis delvis bygger på den antika skulpturen. Men där man också kan se en känsla för det eteriska, det poetiska, det lyriska. Och kanske en lite starkare form av abstraktion än det som var kanske mer vanligt under den tidigare delen av 1400-talet.
Men när man tittar på hans målningar, det här sättet att måla fram olika så här slöjor över någons kropp eller så där, liksom som böljar i vinden. Alltså det är ju otroligt raffinerat, och det känns ju helt nytt. Det känns inte som att de gotiska konstnärerna klarade av riktigt på samma sätt, eller?
Nej, och där får man nog tänka sig att dels är det ju en kombination av teknik. Han arbetar ofta med en temperateknik. Det är när man binder till exempel då pigmenten med ägggula. Så att det är en teknik som ger den här visuella effekten. Det här väldigt eteriska, det här lite ljusa och väldigt stämningsfulla som du säger. Jag tror att det gotiska är ju mer stiliserat på många sätt. Och hos Botticelli så är ju människan trots allt ändå alltid väldigt nära. Även om han gestaltar abstrakta begrepp så, som till exempel kärleken eller våren eller olika typer av gudar eller helgon och så vidare, så finns det alltid någon slags kärna utav kontakt till mänskliga proportioner och så vidare som han ställer i parallell emot det här lite lättare och mer sofistikerade. Och han är ju en av konstnärerna som ingår i Lorenzo de Medicis entourage. Så det här är ju en väldigt raffinerad och sofistikerad krets, där också naturligtvis konstnärernas motiv ligger i linje med vad poeterna skriver vid den här tiden. Så att det finns också starka synergier naturligtvis mellan litteraturen och mellan det som också då gestaltas i bildkonsten.
Just det, alltså en berömd poet är ju Petrarca, men han kanske är lite tidigare, eller är han samtida med de här Quattrocento-konstnärerna?
Han är lite tidigare, och han representerar ju, kan man ju säga då, den här bryggan som man gärna vill se från 1300-talet och in i renässanskulturen. Men hans dikter och hans versmått blir ju fullständigt tongivande naturligtvis för diktkonsten under väldigt lång tid framåt.
Mm. Porträttkonsten är ju också väldigt central för renässansen. Alltså, vilka är egentligen som porträtteras då?
Ja, det är väldigt spännande med porträttgenren, därför att det är ju egentligen en genre som romarna i stort sett hittar på. Utifrån sin förfäders kultur och så vidare. Det här intresset för att avbilda en individuell person, inte bara en kategori eller en människa som representerar en social status eller något sådant. Och det ligger i linje med renässansens intresse för antiken att porträttet plötsligt hamnar i fokus. Och det ligger också i linje med renässansens intresse för människan som sådan, som varelse och som samhällsmedborgare och som intellektuell varelse och så vidare. det är klart att när vi tittar på vilka som avbildas, då befinner vi oss ju i elitskiktet i det här samhället. Så är det ju, och så kommer det också att vara i stort sett ända fram till det att fotografin slår igenom på bred front på 1800-talet. Mm. När vi får då en bredare möjlighet för människor i alla samhällsskikt att låta avbilda sig. Så att så det är eliten i stort sett som blir då avporträtterad.
Om man då återigen jämför med det medeltida måleriet. När man tittar på en sån bild så tänker man att det kanske liknar en ortodox ikon lite grann. I både så här stil och färgval och sådär. Men när man tittar på ett porträtt från renässansen så ser man en människa. Man ser in i den här personens ögon och det är någonting av kött och blod lite grann. Och det är någonting helt nytt som kommer fram här. Och det som du säger också, just det här intresset för människan. Det liksom lyser väldigt tydligt i de här porträtten.
Mm. Ett viktigt motto som egentligen kommer från det antika Grekland och som blir fullständigt fundamentalt för renässanskulturen, det är människan är alltings mått. Det vill säga att det här är en kultur där människan ses som det mest perfekta av Guds olika skapelser. Och att det finns egentligen inte någon skillnad mellan det gudomliga och det mänskliga. Utan de reflekterar varandra på ett perfekt sätt. Och det gör också att allting i den här kulturen i stort sett utgår ifrån balans och mått som ska sätta människan i centrum och göra att människan också upplever sin omgivning i harmoni.
Just det.
Det påverkar arkitekturen och det påverkar naturligtvis också måleriet, men också framförallt hur man väljer att framställa en person, intresset för en individualitet. Protopsykologi skulle man kunna säga, därför att psykologi fanns ju inte i den här tiden som vetenskap, men definitivt ett intresse för olika stämningslägen och så vidare. Det blir ju starkare ju längre in i tiden vi kommer. Under 1500-talet till exempel är det här betydligt mer påtagligt än i det tidiga 1400-talet, som är kanske lite mer strikt i hur porträtten ändå målas fram. Att man använder, i Italien använder man väldigt mycket profilbilder till exempel, som går tillbaka då på antika mynt. Man hämtar den här prototypen direkt så att säga från antiken. Men sen under 1500-talet då får vi mer trekvartsprofiler och mer direkta så att säga då kommunikationer mellan modell och betraktare.
Mer selfies kan man säga. Även om det är någon annan som tar bilden eller målar den. Men det här med att människan är alltings mått, det behöver inte nödvändigtvis då tolkas som en utmaning av gudsmakten, utan de kan existera bredvid varandra helt enkelt.
Absolut, och det här är en viktig fråga som ofta också jag diskuterar med mina studenter på universitetet. Relationen till religionen, och när vi närmar oss renässansen på våra kurser, då har ju studenterna blivit drillade i den medeltida kulturen och de har fått lära sig väldigt mycket kring den gotiska arkitekturens vertikalitet och det starka så att säga fokuset på olika typer av teologiska aspekter och så vidare. Och det här finns ju givetvis kvar i renässanskulturen, det vill säga att det fortfarande är religionen som förklarar väldigt mycket i samhället. Samtidigt ökar intresset för, som jag nämnde tidigare, den här empiriska kunskapen, och så småningom kommer ju också det som vi kallar för den vetenskapliga revolutionen att börja så att säga få sina första ansatser. Så att intresset för det vi har omkring oss, att iaktta det, det står dock inte i motsättning till Guds tron, utan man ser helt enkelt världen som den perfekta projektionen av det som är den gudomliga godheten och skapelsen och så vidare och så. Så det finns inga motsättningar däremellan.
Mm. Det finns ju någon rörelse som man brukar kalla för humanismen, som också är en del av det här mer människocentrerade tänkandet, eller hur?
Ja, det är ju en fundamental del utav kulturen, och den kommer ju också i väldigt hög grad att påverka utbildningsväsendet som växer fram i den här tiden och som ju ligger till grund kan man säga för den klassiska bildningskod som Europa har haft. Ja, ända fram skulle jag vilja hävda fram till mitten på 1900-talet när de första liksom riktigt radikala brotten med vad som är viktigt att lära sig skedde. Och det handlar ju naturligtvis om en daning utav människan och vilka olika typer utav ämnesområden är viktiga för att människan ska utvecklas till en fri och tänkande varelse. Och det är ju aspekter som vi också känner igen naturligtvis från den antika kunskapskulturen, som retorik, grammatik, poesi. Det är de här viktiga moralfilosofi till exempel också, som ligger till grund för det man kallar då för studia humanitatis, alltså kunskapen om det mänskliga.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om renässanskonstnärer. Det finns då en berömd tecknad serie, amerikansk från 80-talet, som heter Teenage Mutant Ninja Turtles. Och de fyra huvudfigurerna där, de heter alltså Leonardo, Michelangelo, Rafael och Donatello. Först och främst, tycker du att de här serieskaparna har gjort ett bra urval av renässanskonstnärer?
Ja, det har de ju gjort, för att de har ju utgått också ifrån karaktärsdrag hos... eller vad ska man säga, lite inbillade karaktärsdrag hos de här olika renässanskonstnärerna till de karaktärerna då som finns med i den här serien. Populärkulturen kan ju i mångt och mycket också ofta spegla en typ av föreställningar som traderas mellan olika tider gällande till exempel egenskaper hos olika utövare och sådana saker. Så att vi har ju då den noggranne Rafael och sen har vi den lite surmulna och rebelliske Michelangelo och så vidare och sånt där. Allt det här går ju mycket tillbaka också på då texter från deras samtid och vittnesbörd om deras karaktärer som då har sipprat in så att säga populärkulturen i 1900-talet.
Ja, precis. Vi kan väl nämna Donatello först. Han är ju tidigare än de andra och han är ju kanske främst känd som skulptör. Mm. Och kan du berätta någonting om honom?
Ja, han är ju ofta då kanske lite dold när man tänker i brett kring de här florentinska konstnärerna som är kopplade till den här perioden. Och han är precis som du säger då verksam i det tidiga 1400-talet. Så att han är ju samtida med till exempel arkitekten Filippo Brunelleschi och en konstnär som också är oerhört viktig för det tidiga 400-talet som heter Masaccio. Och de ingår i samma grupp av konstnärer. Det här är också någonting som är viktigt att trycka på, att i den här tidiga fasen så har de stort utbyte av varandra och de diskuterar väldigt mycket och man ser hur deras olika aktiviteter flyter in och ut i varandras verksamheter. Han är ju skulptör och han är son till en skulptör, vilket var väldigt vanligt vid den här tiden att man traderar så att säga det här yrket. Och han är viktig därför att han är egentligen den första utövaren i modern tid då, om vi utgår från den samtiden, som börjar experimentera med friskulptur efter antiken. Och det gäller ju både marmor men också brons, som ju är en oerhört komplex skulpturteknik och som ju de antika excellerade i. Men en teknik då som han börjar att experimentera kring. det här är ett sånt här typiskt exempel på det här försöket att förstå hur gjorde de antika människorna olika typer av saker. Där finns det ju en jätteintressant då parallell till exempel då Filippo Brunelleschi som var arkitekt och som djupstuderar Pantheon till exempel i Rom, som ju är det enda synliga antika monumentet mer eller mindre vid den här tiden. Allt annat ligger ju så att säga fortfarande dolt.
Ja, och sen konstruerar han den här berömda domen på domkyrkan.
Precis,
i Florens då.
Exakt, och han tar ju intryck, han djupstuderar Pantheon-kupolen och sen kan han ta med sig den erfarenheten till Florens och skapa då Santa Maria del Fiores väldiga kupol. Också ett liknande exempel om vi jämför dem med Donatellos relation till skulpturkonsten.
Ja. De andra kanske är lite mer kända och de framställs ju ofta som Leonardo da Vinci, liksom universalgeniet, och Michelangelo var också så här, en genial människa liksom, både i målning och skulptur och likaså Rafael. Men var de så här ensamma i sin genialitet eller var de också del av något gäng?
Jag tror att ibland så måste man som historiker lite grann vika sig för det faktum att ibland uppstår det såna här människor och karaktärer som är så oerhört exceptionella i sin tid. Och det kan vara svårt att peka på vad det är exakt som gör att de plötsligt får möjlighet att agera fullt ut och ta tillvara på sina olika egenskaper. Men de här tre som du nämner, det är faktiskt tre sådana exempel att de på olika sätt i en relativ samtid, Rafael är lite yngre än de här, än Michelangelo och Leonardo, får möjlighet att inom så otroligt många olika områden bidra med så otroligt många nya saker. Och det, jag tror att en av de viktiga förutsättningarna för det här, det är ju just naturligtvis den renässanskultur som grundar sig i 1400-talets Florens. De här utövarna, de är ju födda lite grann i slutet av, eller i mitten på 1400-talet, så att de är ju infödda i den här kulturen på olika sätt. Och det tror jag skapar väldigt goda förutsättningar. Sen är det naturligtvis också så att vi agerar i en tid när vi får en än mer utökad och mer professionaliserad relation mellan beställare och konstnär än vad vi har sett kanske tidigare. I det tidiga 1400-talet så har ju konstnärerna sina ateljéer och de arbetar naturligtvis visavi sina beställare. Men i 1500-talet sen så kommer vi ju se att konstnärerna bör röra på sig också. De migrerar till olika platser för att de kallas till olika hov eller till olika centra för att bidra med sin innovativa verksamhet.
Man kan se en rörelse från Florens till Rom också. Ja. Är det påvestolen där som, eller alltså Vatikanen som är en av de här mecenaterna då?
Ja, det stämmer. Det är påven som i slutet på 1400-talet i samband med att man börjar att arbeta lite mer aktivt med Sixtinska kapellets dekorationer. Och det här är ju före Michelangelos stora insatser, både så att säga i taket och över höga altaret. Och där ser vi då att det är många av de stora namnen, till exempel Botticelli, som kallas in då till Rom på 1470-talet för att smycka väggarna i kapellet. Och det här är ju en stor så att säga tribut till den florentinska målerikonsten naturligtvis.
Men Leonardo och Michelangelo till exempel, känner de varandra? Vet man någonting om hur de tänkte om varandra?
Ja, om man ska titta lite grann på de här tre så är det ju tydligt att Rafael och Michelangelo, de känner ju varandra så att säga. De arbetar ju i Vatikanen samtidigt och de har en relation till varandra. Rafael tar ju starka intryck i sin ungdom utav Leonardo till exempel. Han kommer från Urbino till Florens för att vara verksam där. Och vi ser även så småningom att Rafael, trots att han är naturligtvis en rival till Michelangelo, de står i rivalitet till varandra om olika typer av situationer så att säga, visar vi påven. Men han tar också ett starkt intryck av Michelangelo. Rafael är den mest receptiva av de här konstnärerna. Han är öppen för det som de andra så att säga producerar. Medan Leonardo och Michelangelo är mer inriktade, skulle man kunna säga, då, på sina egna verksamheter. Och Leonardo är ju heller, det ska man ju komma ihåg, inte primärt ur sitt, i sin egen självbild en bildkonstnär, utan en vetenskapsman. Det är där hans intresse och hans håg ligger, och ofta kan man ju förstå också av källmaterialet att han utför konstnärliga verk för att kunna få in pengar, för att kunna ägna sig åt sina vetenskapliga undersökningar.
Han råkar bara vara bäst i världen på att måla också.
Ja. Han har den ja. Talangen också.
Men om vi då kort stannar upp och kikar lite grann på Michelangelos respektive Leonardos måleri då. Mm.
De är ju oerhört olika som utövare naturligtvis. Och om vi börjar med Leonardo, så ser vi ju att han kommer ju ur en florentinsk ateljékultur. Han är utbildad hos en konstnär som heter Andrea del Verrocchio. Han lär sig grunderna i de här ateljéerna, hur man bygger upp ett verk. Och han jobbar naturligtvis också mycket med tempera till exempel. Oljefärgen är någonting som kommer via Venedig så småningom ner mot centrala Italien. Och från Flandern framförallt, som vi kommer att prata lite mer om så småningom. Och det är klart att jag trycker så pass mycket på teknik här, för att tekniken är ju också ett led i att förstå de här visuella effekterna som vi ser. Och någonting som Leonardo utvecklar mer och mer, det är någonting som vi kallar för sfumato. Sfumato-teknik, som är en slags rökig, upplöst teknik. Man får den här lite atmosfäriska känslan av att gestalterna är omgärdade utav nästan tunna dimslöjor, och det är väldigt upplösta gränser mellan färgfälten till exempel. Och det bidrar ju till, om man ska hämta då metaforer från litteraturen, vilket man gärna gör när man pratar om konst, den här känslan av det lyriska och det poetiska. Och det är ju någonting som finns hos Botticelli, som vi har talat om naturligtvis, den här raffinerade, sofistikerade, lite drömska karaktären. Men Leonardo går ju längre då med sin teknik, eftersom han börjar att jobba mer med de här upplösta, så att säga, då, effekterna, som gör det hela mer dramatiskt.
Och Michelangelo då?
Ja, Michelangelo, han är ju egentligen, han avskyr att måla. Det är absolut inte hans gren egentligen, utan hans stora passion och intresse, det är ju skulpturen. Och det är där hela hans filosofi kring konst ligger, där i att kunna frigöra idéerna ur materien och handens arbete. Han skriver också oändligt många fantastiska dikter kring den konstnärliga processen. Han målar som en skulptör. Det vill säga att hans sätt att närma sig den mänskliga kroppen, det är stora, kraftfulla volymer. Och han låter ofta intresset, eller vad temat som ligger till grund för motivet, får också utlopp i formen. Och det här ser vi ju i Sixtinska kapellet, med den här kraftfulla gudsgestalten, den muskulöse Kristus i yttersta domen. Det är den här vitaliteten, energin och handlingskraften måste också få ett uttryck i kroppen.
Så Michelangelos kroppar närmar sig någon slags mer bodybuilding-ideal, medan Leonardo avbildar någon slags indie-emo-kroppar, eller?
Precis, så är det. Det är två helt olika sätt att närma sig kroppen.
Just det. Mm. Men det är ju fascinerande att en person som helst ville vara vetenskapsman, och en annan som ville vara skulptör, har gett oss då Sixtinska kapellets tak och Nattvarden och Mona Lisa.
Mm.
Men Rafael, ville han måla då?
Han ville definitivt måla. Han var definitivt utbildad för att bli bildkonstnär, för att bli målare helt enkelt. Och han gjorde detta. Och i den här trion, så man ska ju komma ihåg att Rafael var väldigt ung när han dog också. Jag tror att han var 37. Så att det är ju inte någon, det är inget långt liv, men det är en otroligt stor produktion, en viktig produktion i relation då till den här livslängden. Och det är intressant om man tittar då på det material vi har, det källmaterial kring de här konstnärerna, och där är ju teoretikern och konstnären Giorgio Vasari väldigt viktig, som skriver sina konstnärsbiografier på 1550-talet. Och det är de första viktiga källorna till vår kunskap, så att säga, om de här utövarna. Och Vasaris projekt är ju att försöka teckna den toskanska konstens historia i hög grad. Han är mycket, mycket, mycket nationalistisk i det här, med utgångspunkt då hos medeltida konstnären Cimabue via Giotto och sen in då i den mer regelrätta renässanskulturen. Och han tar ju upp många av de här karaktärsdragen som sen då traderas vidare in också in i populärkulturen. Och det här kan man ju läsa med många olika ögon, men som det ofta är i alla former av källor, så finns det ju ofta korn av sanningar, så att säga, i den här typen av iakttagelser. Och Rafael var väldigt älskad av sin samtid.
Så redan med Vasari på 1550-talet så på något sätt så sätts någon slags ljus på renässansen som vi på något sätt lever med än idag, skulle du säga? Eller?
Ja, det kan man säga. Han är ju den första som också lanserar begreppet rinascita, alltså på nytt födelse. Även om man inte talar naturligtvis om rinascimento, alltså renässans vid den här tiden, så är rinascita ett ord som finns i hans skrifter. Och det här är ju också första gången i modern tid efter, så att säga, då de antika författarna som någon försöker sig på att teckna ett slags historik över konstens utveckling. Nu är ju det här ett ganska begränsat då geografiskt område, men det sätter ändå tonen lite grann för hur man även i senare tider har skrivit om konstnärer, med tonvikt på biografi, vilka verk som personen i fråga har utfört, men kanske också någonting om karaktärsdrag och relation till beställare och sådana saker. Och det här påverkar ju naturligtvis då långt in, även in i 1800-talet.
Damen med hermelinen är ju en berömd Leonardo-målning. Men hur var det med kvinnorna på den tiden? I vilken utsträckning fick de vara med och forma konst och litteratur till exempel?
Ja, man får ju dela upp det där lite grann. Tittar man juridiskt så är det ju så att kvinnor har ju få rättigheter. Det vill säga att de är döttrar och hustrur primärt. Och jurisdiktionen gällande kvinnors egendom och så vidare ligger ju ofta hos en man. Det man verkligen, säger jag nu med skalken i ögonvrån här, det man kunde aspirera på för att vara lite mer självständig vid den här tiden, det var ju att bli änka. För att som änka hade man ofta en viss kontroll över den egna egendomen. Och det här är en typ av jurisdiktion som vi ser långt fram i tiden också. Men kvinnorna, tillhörde man det här elitskiktet och hade kulturella intressen, så fanns det egentligen ingenting som hindrade att man kunde både konsumera kultur och även producera kultur. Och det här skiftar ju lite grann då på var till exempel i Italien vi befinner oss. Lite grann också beroende på om det är 1400- eller 1500-tal vi talar om. Någonting som är ju oerhört fascinerande att se, det är ju de venetianska kvinnliga poeterna till exempel under 1500-talet. Där många av dem var kurtisaner till exempel, vilket innebär en slags form av lyxprostitution vid den här tiden. Med de här kvinnorna som ofta var oerhört välutbildade och ofta ägnade sig åt den här typen utav aktiviteter.
Men var det enklare att skriva än att till exempel måla som kvinna?
Ja, det får man nog säga. Det var nog mer direkt enklare eftersom det som krävs då, det är ju naturligtvis läs- och skrivkunnigheten i basen. Och den var ju inte given naturligtvis. Men hade man fått möjlighet att lära sig läsa och skriva, då är det klart att skrivandet ligger närmare till hands. Kvinnor som blev utövande konstnärer, och det kan vi ju se exempel på till exempel under det sena 1400-talet och tidiga 1500-talet, och sen blir de ju allt fler. De är ju ofta döttrar till konstnärer. Ofta är det så. Inte alltid, men väldigt ofta. Och precis på samma sätt som söner till konstnärer, så får de sin utbildning i faderns ateljé och kan lära sig då att antingen bidra till familjeverkstadens produktion eller också gå vidare med ett eget signum också så småningom.
Men finns det några kvinnliga renässanskonstnärer som man pratar om i kurslitteraturen, eller?
Ja, det gör det. Det bästa exemplet är väl Sofonisba Anguissola. Ett väldigt intressant konstnärsöde, för hon är inte dotter till en konstnär, men man upptäcker hennes talang och låter henne ändå skolas inom den här verksamheten, och hon röner också stor internationell faktiskt berömmelse också. Och det här är ju tidigare än hennes mer namnkunniga kollega Artemisia Gentileschi, som ju är verksam i början på 1600-talet, och då är vi ju 100 år framåt i tiden. Men jag tror att det här är ju personer vi känner till, och där verken också är någorlunda dokumenterade. Det fanns nog många, många fler kvinnor som var verksamma inom de här områdena, men som vi inte känner till.
Ja, men kanske många som målade i någon ateljé, alltså under någon annan konstnär också.
Ja, precis. Sen ska vi inte glömma bort heller klosterkulturen i den här tiden. Det är otroligt många kvinnor som lever i kloster, går i kloster därför att familjerna till exempel inte har råd att låta dem gifta sig. Det var ju väldigt dyrt med hemgifter och så vidare. Och klostren i både Florens och Venedig under 1500-talet framförallt är jätteviktiga kulturella centra, där kvinnorna ofta kunde själva då både konsumera och producera kultur.
Mm. Nu har vi pratat väldigt mycket om Italien, men vilka övriga centra finns egentligen för renässanskulturen och konsten?
Ja, det går inte att tala om renässansen utan att också nämna Flandern i det här sammanhanget, som är ett otroligt, otroligt viktigt område för det här. Och man kan säga att renässanskulturen i viss mån, skulle jag nog vilja hävda, utvecklar sig lite parallellt i de här två områdena. Då man tänker sig Flandern och Toscana. Mm. I det tidiga 1400-talet. Men så ska vi också komma ihåg att kontakterna mellan de här områdena är jätteintensiva på grund av, å ena sidan, då det diplomatiska. Diplomatin är någonting som utvecklas väldigt, väldigt mycket under 1400- och 1500-talen som aktivitet. Men sen också de här näringskontakterna. Att man kanske lånar ut pengar via en bank till exempel och så vidare. Så att människor reser väldigt mycket, inte så mycket utövarna ännu. De är ganska fasta på sina platser. Men beställarna och konsumenterna, de reser ju däremellan. De kan också beställa saker på plats och ta med sig de här verken tillbaka till hemorten. Och på så vis sprids olika typer av idéer och formspråk.
Mm. Men kan du nämna någon flandersk renässanskonstnär då?
Ja, absolut. En av de viktigare, det är Robert Campin som är en otroligt viktig utövare, som är samtida till exempel med Filippo Brunelleschi, samtida med Donatello, och verkar med att på olika sätt då, via framförallt religiöst måleri, men också enastående porträtt, lyfta fram dels den här nya synen då på det mänskliga, relationen mellan människa och Gud. Det kan vi se i flera utav hans verk som har religiösa motiv. Att det vardagliga kommer in. Religiösa mirakel uppenbarar sig i det som vi känner nära i kring oss. Det kan vara ett kök, det kan vara ett burget hem och så vidare. Så att alla de här bibliska berättelserna blir väldigt påtagliga. Och sedan naturligtvis också det som jag nämnde tidigare, nämligen oljefärgstekniken, som ju lyfts upp av en konstnär som heter Jan van Eyck, som ju är också verksam i den här tiden och populariseras. Och oljefärgen är ju otroligt viktig eftersom den erbjuder så många möjligheter för konstnären att göra om sin komposition med den långa torktiden som det här kräver. Och så småningom så kommer ju tekniken också att flytta på sig, så att säga. Inte bara motivkretsen, utan även teknik kunde röra sig och framförallt att komma in i det venetianska området och sen längre neråt i Italien.
Om du skulle tipsa om några renässansverk, förutom de här gamla vanliga som Mona Lisa och taket i Sixtinska, vilka skulle det vara då?
Det är en ganska svår fråga, för att å ena sidan så kan det ju vara då saker som är bundna till en plats till exempel. Och då skulle jag ju jättegärna vilja rekommendera kyrkan Santa Maria Novella i Florens, där man kan se konstnären Masaccios fantastiska treenighetsfresk från 1425, som tar verkligen portalverk in i renässansen. Om vi pratar mer staflimåleri eller mobilt måleri, så kan man med fördel, om man är i närheten av Stockholm, bege sig till Nationalmuseum och titta på de fina samlingar som finns utav kanske inte jättemycket italienskt måleri, men det finns en hel del både flandriskt och tyskt renässansmåleri framförallt.
Vad bra. Det låter som en enklare utflykt. Men du har ju varit en hel del i Italien. Det måste ju vara helt fantastiskt att få uppleva alla de här verken, både målningar, skulpturer, kyrkor i Florens och Rom. Kan du berätta liksom känslan av att stå inför de här över 500 år gamla verken?
Ja, det är ju naturligtvis fantastiskt, och den personliga upplevelsen utav konst är ju väldigt kopplad till det faktum att konst ska upplevas in situ, som man säger på latin, alltså i den kontext där den är tänkt att figurera. Något annat som jag skulle vilja lyfta fram här, det är ju naturligtvis den enorma fördelen att kunna undervisa, att ha med sig sina studenter på plats, till exempel på olika platser i Italien, och kunna stå under Sixtinska kapellets tak, till exempel prata om Michelangelo. Det ger en otrolig dimension till undervisningen, men också, tror jag, till själva lärandeprocessen.
Den här podden heter ju Allt du velat veta. Har du något ämne utanför ditt fält som du är nyfiken på och som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
Ja, jag vill veta allt om svarta hål.
Ja, vad bra. Men du, vi har tangerat det faktiskt. Men forskningen går ju framåt hela tiden, så att det kommer säkert fler avsnitt i den frågan.
Okej. Okay. Ja.
Sabrina Norlander Eliasson, tack snälla för att du ville vara med i Allt du vill att veta.
Tack för att jag fick komma.
Tack Sabrina för den här spännande utläggningen om renässansen. Som vanligt så kunde vi ha gjort en hel säsong om det här, men jag hoppas att ni fick åtminstone en liten glimt av vad renässansen var och vilka fantastiska konstverk som den skapat. Jag kommer i alla fall att ta mig till Nationalmuseum snart och kika på lite renässanskonst. Vi renässansmänniskor som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.